Hej, det här är Linnea Wikblad och du lyssnar på Gästpodden från Morgonpasset i P3.
Den 9 juni, då är det val.
Ja.
Och då är det val till Europaparlamentet.
Ja.
Den som adlibbar, det ska ni få reda på vem det är alldeles strax. Jag ska bara läsa klart det här först, men fortsätt gärna adlibba.
Ja.
Kör lite så.
Ja.
DJ Khaled är i studion.
Ja.
Och innan dess så ska vi hinna träffa alla partiers kandidater för att höra vad just de har för planer för EU.
Ja.
Idag är det dags för Miljöpartiets toppkandidat, Alice Bah Kuhnke. Välkommen till Morgonpasset.
Tack så mycket. Ja. Jag är här. Jag är otroligt glad för att vara här. Mycket gladare än vad jag kanske ger sken om, för jag försöker lägga band på mig själv. Jag tycker att det här känns väldigt spännande.
Alla ni EU-politiker har ju det här nästan lite kristna blicken när man pratar EU-politik. Det är som att ni vill liksom frälsa oss alla med det här otroligt byråkratiska och lite grådassiga. Det försöker vi också. Vi försöker ju antisemera så gott vi kan. Men du var verkligen på hugget där. Ja, yes.
Ja, men vet ni? När man är EU-parlamentariker eller EU-politiker så är man så svältfödd med på att någon ens är intresserad av vad man håller på med, samtidigt som man vet att det påverkar så otroligt mycket i alla människors vardag. 60-80% av de beslut som tas i ett kommunfullmäktige har vi först tagit beslut om. Så majoriteten av det som faktiskt berör de som lyssnar på det här programmet är EU-politik i botten. Så då blir man ju nästan så här, snälla lyssna på oss, det här spelar roll.
Vi har ju försökt suttit och liksom druckit klubbsoda och tänkt hur...
Klubbsoda?
Ja, men jag vet inte om det finns.
Nej, det var ju den här läsken man fick när man var barn.
Ja,
allt annat var
kranvatten.
Ja.
Ljummet har vi druckit. Och liksom försökt, okej, hur ska vi ta oss an liksom, EU-valet? Så här, vi ska försöka göra det sexigt, har vi tänkt.
Ja,
och sexigt kan man lägga lite vad man vill i, såklart. Vi vill inte göra någon obekväm. Men finns det någonting som du tycker är liksom sexigt med EU?
Spontant så nej. Jag får inte ens ihop ordet sex med EU. Jag har hört att det finns de som gör det.
Som åker så stuprör ner från olika fester.
Det var de jag menade.
Ja, det var de
ungerska homofobiska politiker som sen avslöjas vara på liksom gruppsexfest med andra män. Just de.
Ja. Det är Europa för mig.
Det. men om man då tar en vidare tolkning av begreppet sexigt, att det är något som är väldigt spännande och utmanande. Så ja. Och inte minst i den mörka tid vi lever i så finns det otroligt mycket som är helt avgörande beroende på hur valet går den 9 juni. Så ja.
Vad skulle du säga, om du får lyfta fram liksom någon slags produkt vi har pratat om de här som är väldigt EU för dig, typ Pago-juicen, multivitamin eller juicen och sådana där saker som är så här, det där är tamme tusan EU.
Espresso är väldigt EU.
Ja. Här är liksom det här halvfabrikatsgrejen som det står på alla europeiska språk i ingrediensförteckningen. Den är EU för mig.
Ja, vad är då EU för mig? Ja, men EU för mig är ju bli mycket pommes frites, alltså Belgien. Ja, precis. Ja. Men pommes fritesen. Alltså, om man är i Bryssel, vilket jag rekommenderar alla att ta tåget till, för Bryssel är ju så mycket mer än de här EU-byggnaderna man ser.
Just det, det är också en skitstad.
Skitig i dess positiva bemärkelse. Vet du vad jag menar då? Att det är så här lite här kommer kanske sexet till.
Här kommer sexet
till. Det är lite så här snuskigt. Om Paris är den snygga, tjusiga, stora systern som luktar kemikalisk tvål, så är Paris lite sängsnuskdoft.
Bryssel menar du?
Bryssel menar jag. Så är Bryssel lite så här, har precis gått upp i sängen, det luktar fortfarande lite gosigos.
Ja, just det. Man har inte öppnat fönstret
än. Nej, precis.
Där har du Bryssel.
Ser inte så glad ut.
Men jag bara kan relatera.
Det är Bryssel. Ja, precis. Och du har pommes fritesen. Ölen. Du vet, jag hamnade ju tidigt för 5 år sedan när jag blev invald, så hamnade jag i bråk med en belgare därför att jag sa att det fanns god öl i Tyskland också.
Ja.
Och det var ju en kränkning utan dess likelse. Jag trodde han skojade.
Ja, bara att du säger det här så blir jag kränkt. Så då sätter jag på en låt här. Alice Bah Kuhnke är med oss. Vi hinner inte avsluta din historia. Den här fantastiska ölhistorien. För Nelly ska in och sjunga Ride With Me. Vill du adlibba här också?
Nej.
P3, Sveriges Radio.
Vi ska prata migration med dig nu. EU-parlamentet har ju antagit den här migrationspakten som vi har pratat mycket om här när vi har haft de här utfrågningarna. Men ni röstade emot den. Varför vill du inte ha den?
Därför att EU har stora problem med sin migrationspolitik. Och jag tror få har missat de fruktansvärda bilder och scener och reportage från Grekland och från kusterna i Italien och Malta och så vidare. Så vi måste göra om den och göra den bättre. Det har varit alldeles för stor belastning på vissa av EU-länderna, framförallt de länder jag nämnde, Grekland, Italien, Malta och några till.
Och det är det som har varit lite grejen med den här migrationspakten, att det ska vara ett jämnare, en jämnare fördelning av migranter i EU, för så har det ju inte gått till innan.
Nej, och det var själva ambitionen. Mm. Så under alla år så satt vi miljöpartister och förhandlade om att göra migrationspolitiken bättre och få en solidarisk och en liksom genomgående ansvarsfördelning. Resultatet blev inte så. Så efter många samtal också med experter, med den samlade kåren av människorättsorganisationer, Röda Korset, Rädda Barnen och så vidare, så visade det sig att den pakt som nu ligger på bordet, den kommer inte lösa de problemen. Det kommer fortsatt vara så att vissa länder tvingas ta ett större ansvar.
Är det då du syftar på att det också finns möjlighet för rikare länder att betala sig ur sitt ansvar i den här fördelningen av migranter? Är det det du menar?
Bland annat det, att vissa länder och sannolikt väldigt många länder kommer hellre betala sig ur än att ta sitt ansvar för migrationspolitiken. Det betyder att våra skattepengar kan skickas till miliser i Libyen till exempel, som där får uppdrag då att hålla borta människor istället för att vara med och då dela på ansvaret, så att vi inte lägger mer börda på vissa EU-länder.
Du för det här med fördelningen, men du ser inte att det sker i och med pakten?
Det kommer inte ske, och det kommer alla bli värse om några år tyvärr.
Ja. Men ni vill ha humanitära visum till EU. Vad är det mer exakt?
Humanitärt visum är ett sätt att bryta smugglarnas affärsmodell. Idag är det ju så att allt för många människor dör på Medelhavet på grund av smugglare som inte bara smugglar människor utan också knark och vapen, sätter människor i jättedåliga båtar som sjunker. Så då finns det en hel verktygslåda med andra sätt. Dels då ett humanitärt visum. Det skulle innebära att människor kan ansöka om ett inresetillstånd. Alltså få en visering, ett visum, på ett konsulat eller en ambassad. Och på det sättet få åka till EU och sen när man kommer till EU få sin asylansökan
prövad. Vem ska få det?
Den som klarar av då själva viseringsprocessen.
Det låter som att det är väldigt många som kan söka och också få det.
Nej, ja. Alltså alla kan ju skulle kunna söka det här. Men precis som vi alla andra visumhanteringar så finns det ju förstås kriterier, eller ska finnas kriterier. Det här har ju prövats bland annat i Österrike och Portugal. Men vi vill ju se en modell då som är för hela EU. Men det här är ju en laglig väg. Det finns ju flera. Vi har ju arbetskraftinvandring, vi har studenter, vi har kvotflyktingssystem.
Men ska det här systemet då göra så att det blir säkra vägar till EU?
Det här skulle vara ett humanitärt visumsystem. Skulle vara ett av flera verktyg för att skapa säkra vägar att söka asyl. Inte säkra vägar för att med all sannolikhet få stanna. För sen ska det ju ändå ske en individuell asylprövning. Och de som får asyl, de ska få stanna. De som inte får det, de ska återvända.
Men har vi kapaciteten för så många som ändå kvalar in att få stanna i EU?
Ja, efter en prövad asylansökan.
Och då vet du hur många det är som kommer få liksom, kunna gå igenom det här och bli godkända och att vi då har kapacitet för det.
Ja, det kan man ju inte veta förrän alla. Varje individ har enligt lag rätt att få sin asylansökan prövad. Men de som får det, de ska ju kunna stanna och ta som hand de mest utsatta. Det handlar om homosexuella som flyr dödsstraff. Det handlar om journalister som är i opposition. Det kan handla om kvinnor som flyr hedersförtryck och så vidare. Det handlar om människor som flyr krig och katastrofer. De som får anses ha asylskäl, de ska stanna och då ska alla 27 medlemsländer ta ansvar för detta. Men de som inte får det, de ska självklart återvända.
Du är kritisk till de här snabbspåren i den nya migrationspakten. Alltså att vissa asylsökande ska hållas i asylcenter vid gränsen och snabbutredas. Varför är det dåligt?
Det är dåligt, och inte bara enligt mig utan också då enligt Amnesty, enligt Röda Korset, enligt Rädda Barnen, enligt Human Rights Watch, enligt alla som kan migration och kan asylrätten. Därför att de här snabbspåren kommer innebära att man också har så kallade säkra länder. Det betyder att om jag är homosexuell från Egypten. Så tittar man då på hur det ser ut i Egypten och så ser man att där är det inte krig. Då kan vi skicka tillbaka dig och alla kollektivt då, som kommer från Egypten. Vi behöver inte göra någon djupgående process. Och då är risken överhängande att man missar att den här personen är homosexuell och riskerar misshandel och fängelse i Egypten.
Men vad menar du då att flyktingar ska förvaras under utredning innanför gränsen då, som du vill? Hur ska den processen se ut?
Ja, men som den ska se ut och som den ibland ser ut fortfarande idag. Alltså att människor som kommer till en gräns, till EUs yttre gräns, säger jag vill söka asyl. Då får man ett boende och under tiden den här processen pågår. Och sen när, om man då kommer fram till att när den här personen riskerar att avvika, då finns det förvar om den då får ett avslag. Och sen så ska den återvända. Men om den anses ha asylskäl, till exempel är homosexuell från ett land där det är dödsstraff.
Sådana migrantläger vi ser nu typ. Eller?
Som
man ska förvara sig i ifall det är så att man, det finns en risk att man kan fly.
Nej, de migrantlägena, de här hotspotsen, det är de som vi verkligen vill arbeta bort. Och det vill man ju också enligt den här migrationspakten.
Vad är skillnaden på de migrantlägena som finns idag och de där man kommer bli placerad om man ser en risk att de ska fly?
Den stora skillnaden är ju just detta solidariska ansvarstagande. Det beror ju...
Nej, men på de olika migrantlägena som vi då målar upp här.
Ja. Idag när all belastning ligger till exempel på Grekland, då har de ju inte Grekland har ju inte mäktat med att ta hand om människor på ett bra sätt. Det är ju djupt osolidariskt från oss andra EU-länder och därför måste vi avlasta Grekland och se till att vi inte behöver bygga upp de här enorma lägren där mänskliga rättigheter kränks.
Ska vi ha sådana läger i Sverige?
Nej, vi ska inte ha sådana läger någonstans och vi kommer ju inte behöva det om vi hade haft ett solidariskt ansvarstagande mellan 27 medlemsländer. Idag lägger vi all belastning på Grekland och Italien.
Är du duktig på att svara ja eller nej på frågor?
Ja, jättebra faktiskt. Kanske bäst.
Men redan här så drog du iväg och svarade inte bara ja eller nej.
Nej, men din fråga var inte en ja eller nej-fråga. Din fråga byggde ju på att idag så delar vi inte ansvaret på 27 medlemsländer.
Politiker David. Ja. Can't live with them, can't live without them.
Om jag hade tid så hade jag kommit med motargument. Men...
P3, Sveriges Radio.
Nu är det snabbfrågetime.
Ja.
Korta ja-nej-svar är önskvärt. Vi vet att det kan vara svårt för er politiker ibland, men vi provar.
Ja.
Har du en liten ljudbakgrund till mig, David? Skall EU reglera aborträtten?
Nej. Eller vad menar du? Förlåt. Om EU ska... Förlåt. Jag tycker det var... Förlåt. Nej, nu får, kan vi göra om.
Innan så sa du att du var bäst på det
här. Ja, det är jag så bra på.
Ska EU reglera aborträtten? Ja, abort ska vara lagligt överallt.
Ska man kunna ta flyget mellan Stockholm och Göteborg?
Nej.
Ska EU öka sin vapenproduktion?
Ja.
Ska EU följa Sveriges exempel med rökfria uteserveringar?
Ja.
Ska EU reglera skogsbruket i Sverige?
Ja.
Begår Israel krigsbrott i Gaza?
Ja.
Ja, det var väl...
Var det allt?
Ja, det var det
kortaste.
Ja, det var det.
Får jag klaga lite?
På de andra partierna, kandidaterna?
Nej, på att det var så få ja-nej-frågor.
Ja, vi tog höjd för att ni aldrig kan svara ja
och
nej.
Ja, och så därför så, okej.
Okay. Tidigare erfarenhet.
Okej. Okay. Får jag bara det sista där. Jag bestämde mig igår för att ta varje tillfälle i akt att tala om det som sker i Gaza.
Kort får du göra det.
Ja, väldigt, för det är något som utreds så man har inte kommit fram till än om det är krigsbrott eller folkmord. Men du ville säga vad då? Väldigt, väldigt kort.
Jag vill säga att just nu så framför våra ögon så ser vi hur barn, oskyldiga civila lemlästas och dödas. Och jag tycker att det är för jävla dåligt att vare sig Sverige eller EU eller resten av omvärlden verkligen gör det vi måste göra. Vi vet att vi kan sätta politisk och ekonomisk press på Israels högerextrema regering. Vi måste göra det.
P3, Sveriges Radio.
Det är dagar som vi har de här utfrågningarna med toppkandidaterna inför EU-valet så har ju du tagit på dig ett konsumentansvar, Babs.
Ska det vara så? Är det så? Ska det vara så? I EU.
Mm. Vi har ju redan setts i EU, Alice Bah Kuhnke.
Ja.
Och då pratade vi om det här med korkar på mejeriprodukter.
Mm.
Och du ansåg inte... Jo, du kunde förstå varför grädde kan ses som en dryck
Jag kunde, ja, det var väl en sanning med modifikation. Jag kunde förstå att det fanns de som dricker grädde. Jag uttryckte min avsky med hela min kropp när jag, eller hur, om du minns.
Ja, ja, nej, du dricker ju själv inte grädde.
Nej.
Men du kan, alltså, det är snack om att gå långt i förståelse på något sätt.
Ja, det är väl en politisk förmåga. Jag måste förstå tokerierna. Mm. Så måste jag känna in och tänka in. Jag är ju vegan. Jag skulle aldrig få för mig att dricka något sånt där.
Nej. Men min fråga är, för att problemet är ju korkarna. De ska inte hamna i naturen. Nej,
du har hakat upp det på de där korkarna.
Det blir många i det här samhället som har det.
Det är, här i Sverige så är det en väldigt
ja,
stor
jag
fråga.
Vet. Ja, men jag vet. Ja. Ja. Jag bara känner att du ändå lägger väldigt mycket tid på korkarna.
Ja, men grejen är så här, om inga korkar fanns så skulle de inte hamna i naturen. Så min fråga är, kommer Miljöpartiet att verka för ett korkfritt samhälle i mejerihyllan
ja, men,
i EU?
Självklart.
Jaså.
Det fanns ju en tid då man rev ända hit istället för att ha en kork.
Riv ända hit.
Ja. Riv ända hit. Mm.
Saknar.
Ja. Ja, alltså jag ska ärligt säga att på dagordningen över allt som är åt helvete på den här planeten så ligger inte riv ända hit på topp 10, men på 11:e plats så ligger den frågan. Så vem vet?
Och om den nu ligger på 11:e plats, då har du ändå grottat lite i det här och då undrar man ju då, jag menar det gäller så elbilar eller att det ska inte finnas några, vad kallas det, de bilarna som vi har med bensin och diesel?
Fossildrivna,
det var det. Fossildrivna bilar, det finns liksom ett slutdatum för det.
2035.
Ja, är det 2035 vi ser ett korkfritt samhälle? Eller vilket år är det vi pratar om?
Ja, men det beror ju helt på hur mycket Babs fortsätter att jaga oss politiker i parlamentet.
För ni kommer inte ta några egna beslut i det här. Ni behöver ha en press.
Man behöver ha en press. Ja. Och jag tror att, men jag tror att en utveckling kommer ske. Mm. Jag tror att politikerna och inte minst marknaden, alltså företagen, är väldigt känsliga för konsumenters vilja och önska. Så att det finns med all sannolikhet de som kommer komma på något som är mycket smartare och mer välkomnat hos oss konsumenter. Mm-hmm. Det tror jag.
Så ni har ingen plan, ni bara hoppas på att det ska dyka upp alltså, något bättre alternativ på samma sätt när det gäller fossilfritt?
Det är ju inte vi politiker som styr allt i vårt samhälle. Nej. Lyckligtvis. Ah. Det finns innovatörer, företagare, entreprenörer. Så det kommer nog komma fram.
P3, Sveriges Radio.
Nu ska vi gå in på klimatet tillsammans med dig. Du vill ju öka klimatmålen rejält. Samtidigt öka misstroende för klimatpolitiken i Europa. Kan inte det tyda på att ni liksom har för höga mål?
Nej. Idag,
kan det inte tyda på det?
Nej. Utan idag i Dagens Nyheter så blir det ju väldigt tydligt att människor, svenska väljare och det finns liknande studier från andra EU-länder vill ha en ambitiös klimatpolitik. Man är orolig för klimatkrisen och de mål som vi miljöpartister har satt, det är i linje med vad vetenskapen kräver. Och för mig som människa så är det absurt att göra något annat än det vi vet måste göras för kommande generationers skull. Jag kan inte förstå hur alla andra politiker kan lägga mål och ambitioner under vad vetenskapen säger.
Men det känns som att klimatet är en jättestor fråga i EU, men ekonomin är en otroligt stor fråga, kanske till och med större på vissa håll. Och det har varit så stora bondeprotester runt om i Europa eftersom de lever på marginalen. Vi pratar elpriser, bränslepriser, alltså sådana saker. Kan det inte finnas en poäng i att ha lite liksom rimliga mål och få med sig fler på den gröna omställningen? För att om ni tappar väljare så kommer ni ju ändå inte kunna få igenom politiken.
Men då har om ni inte har våld som ett alternativ.
Nej, men då har man ju en väldigt svag syn på politiken. Jag vill mena att vi som är politiker, vi som är folkvalda, vår uppgift är att lösa problem. Och om det är så, vilket det ju är, att många bönder till exempel kämpar med sin ekonomi, de kämpar med att få sina jordbruk att gå runt. Under de senaste 15 åren har fler än 5 miljoner lantbruk i EU avvecklats, samtidigt som vi behöver fler bönder. Inte färre, vi behöver fler. Då är det ju något som är knas i politiken. Den jordbrukspolitiken som vi har i EU, som är EUs största budgetpost. EU har ju en 7-årsbudget på 1075 miljarder euro. 1075 miljarder euro, det är en 7-årsbudget för EU. Den största posten där, en tredjedel, går till jordbruket. Den politiken och de pengarna som kanaliseras från då våra skattepengar till EUs bönder, är ju helt felplacerade. De går till de stora industrijordbruken i framförallt Frankrike och Tyskland, inte till medelstora och små jordbruk i Sverige. Så det är ett systemfel, och därför så röstade ju vi miljöpartister nej till den här jordbrukspolitiken, för att den inte löser problemen. Så målet kan ju inte vara för en politiker som accepterar det faktum att vi är i en klimatkris. Nej. Då måste vi ju omfördela och se till att människor kan vara med på den här förändringen och ge pengar till dem som behöver dem.
Men ökade krav på djurvård och miljökrav, det kostar väl?
Ja.
Inga fossildrivna fordon.
Nej, men precis. Det drabbar ju... Men vi fokuserar på det här. Ökade krav på djurvård och miljökrav, det kostar ju pengar.
Ja, och det finns,
men det ska bli fler bönder.
Ja, och det finns massor av pengar. Mm. Det vi går till val på är ju att förbjuda fossila subventioner. Mm. Vi lägger 300 miljarder euro per år i det som är det fossila. Det vill säga i flygplatser, i det som subventionerar bensin. Vi lägger alltså våra skattepengar på sånt som förstör planeten, sånt som ökar klimatkrisen. De 300 miljarderna, om vi förbjuder fossila subventioner, så kan vi lägga 300 miljarder euro på det som är bra. På bönder som vill odla ekologiskt, som vill öka livsmedelsförsörjningen.
Men till exempel då, du vill ju då, som du säger då, bland annat att ha en fortsatt reduktionsplikt, vilket innebär högre kostnader för diesel och bensin. Det drabbar ju bönder, de andra använder ju mycket diesel, men även privatpersoner som bor kanske inte i, i innerstan, som är beroende av bilen, som går på bensin eller diesel.
Och just samma sak här igen, då kan vi ju välja, ska vi sänka priset på diesel och bensin, vilket vi vet spär på klimatkrisen, vilket ger oss en massa kostnader och problem i framtiden, eller så har vi sänka skatten för alla lantbrukare. Den nuvarande svenska regeringen, de har sänkt jordbruksdieseln med 700 miljarder. Vi vill sänka skatten med 200. Alltså med 2 miljarder. 700 miljoner sänkte de jordbruksdieseln med. Vi vill sänka skatten för alla bönder med 2 miljarder. Det är alltså mer pengar i plånböckerna för alla bönder. Så istället för att spä på det som skadar kan man spä på det som gör gott.
Så med er politik så kommer man inte känna av överhuvudtaget den här reduktionspliktens kostnad utan som privatperson.
Nej, för man får mer pengar i plånboken. Alltså det som är så sorgligt är att allt för många av våra politiska motståndare, de vill göra saker som fortsätter att oss eller försätter oss i ett fossilberoende som spär på det som är dåligt. Vi kan använda våra pengar till att se till att där man är beroende av bil, till exempel på landsbygden, jag kommer själv från landsbygden, där ska alla ha möjlighet att transportera sig klimatsmart. Då ska det finnas elleasingbilar. Det ska också finnas laddstolpar. Vi kan ta de här 300 miljarderna euro som vi lägger i fossila subventioner och istället bygga laddstolpar och bygga ut kollektivtrafiken i städerna.
Miljöpartiet var det enda partiet som röstade nej till att förenkla processen att öppna gruvor inom EU. Ska vi fortsätta vara beroende av andra länders produktion av mineraler och metaller?
Det är inte sant. Våra politiska motståndare har varit väldigt bra på att få och journalister och andra tror att det var det vi röstade nej till. Det vi röstade nej till, det var en lag som handlade om hur man ska prioritera ansökningsprocesserna. Det var inte nej till nya gruvor. I de förhandlingarna så var det väldigt viktigt för oss miljöpartister att vi respekterar lokalbefolkningens tyckande och tänkande och vilja och urfolket samernas vilja och att de ska få vara med i de här besluten. När vi efter många långa förhandlingar upptäckte och såg att våra politiska motståndare ville stryka den texten, vill kunna köra över lokalbefolkning och urfolk i olika beslut som tas, då sa vi att nej, men då röstar vi nej. Men du har helt rätt. Den gröna omställningen, den kräver metaller.
Ska vi öppna fler gruvor i Sverige?
Först ska vi återvinna gruvavfall. Sen ska vi öppna gruvor i andra hand där det redan finns gruvor. Och i tredje hand ska vi öppna nya gruvor.
Så vi ska öppna nya gruvor i Sverige?
Ja, om det behövs. Efter att vi har återvunnit gruvavfall, efter att vi har öppnat gruvor där det redan finns gruvor, så kan vi komma att behöva öppna nya gruvor i Sverige. Men, och det här är det viktiga för oss miljöpartister, vi får inte köra över lokal...
Alltid när tiden tryter, då kommer det med ett men.
Jo, men det här är så viktigt. Det är ju inte värt att köra över lokalbefolkning. Det är inte värt att kränka samernas mänskliga rättigheter. Aldrig för mig som miljöpartist, aldrig.
Vi undrar om du är en tech-tjej.
Nej.
Nej. Vi tar lite tech-frågor då om en liten stund.
Tech-frågor kan jag.
P3, Sveriges Radio.
Du sa att du inte var någon tech-tjej, Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiets toppkandidat till EU-parlamentet. Men vi ska ändå gå in på lite tech och integritet med dig. För MP vill ju sätta mer press på techjättarna. Vad är det du tycker att de måste göra?
Men vi behöver mer transparens och vi behöver, om hur allt ifrån hur algoritmerna fungerar, hur de beroendeframkallande algoritmerna fungerar. Och sen behöver vi också få veta mer om vad och vilken data de samlar. Vi måste skydda den personliga integriteten. Det vi har kämpat för i alla år och fortsätter att kämpa för, det är att skydda oss från massövervakning, vilket vi vet det finns en överhängande risk för.
Vad är det för konkret reglering som du skulle vilja, vad är det för lagstiftning du vill se?
Nu har vi ju alldeles nyss en helt ny datalag, enkelt uttryckt, på plats. Och den kommer förhoppningsvis ha effekt. Men det pågår till exempel 2 ärenden mot TikTok som ju handlar om de beroendeframkallande algoritmerna. Vi behöver säkerställa att vi skyddar datan, alltså all den här data som produceras från hur vi använder alla de här smarta telefonerna och så vidare. Den datan vill vi ju att individen ska äga och inte kunna säljas vidare av de olika bolagen.
Andra partier har varit här och pratat om att det om åldersgräns för sociala medier.
Nej, det där tror vi inte är lösningen. Och vi vill inte förbjuda sociala medier. Tvärtom, det finns ju otroligt mycket som är bra med sociala medier.
Jag tänker att du pratar om beroendeframkallande algoritmer. Ja. Är det bra ifall små barn har tillgång till sånt?
Nej, men det är ju ett problem. Men vi måste ju hela tiden ha balansen i allt det fantastiska med sociala medier och den tekniska utvecklingen. Vi lär oss saker, vi blir underhållna, vi får nya kontakter och nya erfarenheter. Allt det där är fantastiskt. Låt oss bevara det, men låt oss samtidigt inte vara naiva inför att det finns en massa data om oss. Det finns beroendeframkallande algoritmer som techbolagen sitter med mest kunskap på och om, och vi politiker är på efterkälken.
Stora frågan när det gäller tech och EU är ju TikTok och EU. Ska det förbjudas?
Nej, det tycker jag inte. Däremot så måste vi ju förstå att det finns en överhängande risk att en stor kinesisk kommuniststat sitter på en möjlighet till en massa information som kan missbrukas. Och därför så behöver vi ju följa de här 2 nu ärendena gentemot TikTok och förhoppningsvis få mer information. Och jag är inte heller främmande för att vi ska kräva ett ägarbyte. Jag tycker det är djupt oroväckande att den kinesiska staten har möjlighet att kunna utöva makt över oss.
Om ett ägarbyte då inte går och vi har liksom en hel kontinent, framförallt väldigt unga människor som är på TikTok och risken finns att det finns en datainsamling och så vidare, det är ju väldigt illa. Alltså behövs inte någonting göras i den frågan?
Jo.
Ganska snabbt?
Ja, nej men verkligen. Och det är ju därför det är så viktigt att vi har den här nya digitallagen nu på plats och dels att vi har de här 2 ärendena där vi utreder TikTok och nu kräver mer svar. Men annars så måste vi ju agera snabbt.
För du säger liksom anledningen till att du inte är helt emot att diskutera ett ägarbyte, att ett krav på ett ägarbyte för TikTok då den kinesiska staten har en lag som säger att man är tvungen att dela med sig av information ifall det är så att kinesiska staten känner att de vill ha det. Mm. Vad är det så då att då är ju TikTok bara det är ju bara det företag som vi diskuterar nu. Det finns ju många kinesiska techbolag som kanske agerar och samlar in information till om det nu är en app eller jada jada, vad det nu må vara. Är det så att kinesiska techföretag inte kan agera på en europeisk marknad då, utan att de byter ägare?
Ja, men det viktiga är ju precis det du säger, och det är ju inte bara kinesiska bolag som finns i världen som samlar en massa data om oss. Det finns ju amerikanska och andra. Problemet är ju i grunden att vi behöver ha koll på vår data och vad som görs med den. Och där måste vi se om den nya digitallagen räcker till eller om vi under de kommande åren behöver arbeta fram tydligare och hårdare lagar och regler.
Så som det ser ut nu tycker du inte att kinesiska techföretag kan agera på en europeisk EU-marknad?
Inte utifrån den självklarheten som du beskriver, att de med all sannolikhet ger data till den kinesiska kommuniststaten.
Det är ett segment kvar. Det sexiga talet.
Ja, men just detta. Jag trodde ju att det var ett skämt först när mina medarbetare
vi
sa det.
Vi skojar aldrig.
Nej, jag först.
Aldrig skojat.
någonsin.
Ni vill alltså ha ett sexigt tal från tråkiga politiker.
Stämmer. Mm.
Varför? Får jag fråga det?
Därför att vårt jobb är att entusiasmera våra lyssnare att förstå vad EU-valet är.
Och det tänker ni att sex är själva grejen?
Men jag öppnar inte upp dörren för att hon ska få fråga oss saker. Hon är här för att vi frågar henne saker.
P3, Sveriges Radio.
Och nu är det dags.
Ja, till det här som har visat sig vara lite pinsamt då, att be våra...
Lite pinsamt för er?
Ja, men lite. Ja.
Så ni tycker att det är pinsamt för er? Ja, men det är tänk att vi är politiker, vi ägnar våra liv åt att försöka göra den här världen bättre. Och nu ska vi vara sexiga.
Mm. Det stämmer.
Jättepinsamt.
En minut har du på dig, likt alla partiernas toppkandidater, att göra din EU-politik sexig, Alice Bakunka. Är du redo?
Ja! Vill du ligga på ett nattåg i Europa? Miljöpartiet vill att tåg ska komma i tid och ofta. Vi befinner oss i ett klimatnödläge. För oss är missade klimatmål en dealbreaker. I vårt Europa betalar de rika för sina utsläpp. Vår favoritställning är en rättvis klimatomställning. Vi behöver ta snacket om blommor och bin, om biologisk mångfald och EUs jordbruk. Fler ska kunna sprida sin säd hållbart. Och när det gäller vår skog så spelar storleken faktiskt roll. Sex är underbart, men bara när det är frivilligt. EU behöver en samtyckeslag och torskar hör hemma i haven, inte på våra gator. Högerextremismen i EU hotar vår demokrati och blockerar stödet till Ukraina. Vi vill stoppa Ungerns Viktor Orbán, EUs största red flag. Och till sist, don't go for second best baby. Miljöpartiet har enligt oberoende granskningar den bästa miljö- och klimatpolitiken och bästa HBTQI-politiken. Rösta på Miljöpartiet den 9 juni.
Ja, du höll dig under en minut. Alice Bakunke, tack så mycket för att du tog dig tid och kom till morgonpasset.
Tack att jag fick komma.
P3, Sveriges Radio.
Vi har precis frågat ut Miljöpartiets toppkandidat i EU-valet, Alice Bakunke. Och nu har vi med oss Claes Aronsson, tidigare programledare för Europapodden, för en kommentar. God morgon.
Tjena, hej.
Du, den här rösten, den känner mig ju faktiskt igen från podden Gräns, som man kan höra här på Sveriges Radio. Men nu vikarierar du ju som kommentator idag.
Ja, vilket erbjudande. Alltså, det är fantastiskt att få göra det.
Ja, men du, försök att inte vara så starstruck. Nej. Och sen så ställer vi frågor angående det som precis har skett då, att du har pratat med Alice Bakunke. Var det någonting som stack ut, tycker du?
Det var ju mycket som stack ut i den här intervjun. Jag tyckte det var heltäckande inom de här områdena. Men en sak som jag tänkte på här när ni pratade tech, det är ju att Alice Bakunke, hon är ju verkligen en sociala medier queen, och så pratar hon så här med rädsla för TikTok och krav på ökad transparens och allt det här, medan hon själv använder TikTok väldigt mycket. Så det är ju en sån här intressant sak. En annan sak som jag tyckte, det var ju de här ja- och nej-frågorna, så poppade upp en fråga om ska EU satsa mer på vapenindustrin, och hade Miljöpartiet fått den frågan 2019 så hade det antagligen varit ett klart nej, och nu är det ett klart ja.
Vad tänker du om det då?
Ja, men det säger ju en hel del, dels om vilken resa EU har gjort liksom sen den här fullskaliga invasionen av Ukraina och rädslan för Ryssland, men också vilken resa Miljöpartiet har gjort här. Det här är ju en fråga som för många partier överskuggar de frågorna som är viktiga för Miljöpartiet med klimat och migration och sådär. Så att det är spännande svar där, tycker jag.
Klimatet är ju då inte så oväntat deras hjärtefråga. Hur skiljer sig de mot de andra partierna där?
Jag skulle säga att Miljöpartiet lägger i en ännu högre växel här. Även om det liksom är motvind rent politiskt i Europa för de här frågorna, så lägger liksom Miljöpartiet i en ännu högre växel, och man går till och med längre än vad många av de andra gröna partierna gör i Europa. Så att det är tydligt att hon pratar om att det finns inga problem här, pengar finns. Det går att omfördela pengar, det går att hjälpa alla som får högre kostnader på grund av den gröna omställningen. Det finns liksom inga problem, det är den politiska viljan som saknas. Så att de backar inte en millimeter här.
Men den politiska viljan måste ju finnas för att man ska kunna få igenom någonting. Kommer de lyckas med att få med sig resten av EU på det här då?
Det korta svaret är väl nej. På kort sikt i alla fall. För det är ju, de kräver ju ganska mycket mer Miljöpartiet än vad resten av Europa vill ha. Så att den här ramen kring liksom hur mycket vi ska minska utsläppen, där kommer de nog inte få till någonting på kort sikt i alla fall, om inte det byter ut regeringar runt om i Europa och så. Men det finns ju en massa liksom enskilda frågor som diskuteras och som kommer vara aktuella nu, med utsläppsrättigheter och klimattullar och så, och skogen. I de här enskilda frågorna kanske de kan vinna vissa segrar, för de har ju lite draghjälp av till exempel den tyska regeringen som är väldigt klimatvänlig. Så att, och dessutom så är ju, kan ju den här gröna gruppen bli lite vågmästare i Europaparlamentet beroende på hur det går.
De är ju, Miljöpartiet är ju emot migrationspakten som röstats igenom i EU-parlamentet. Men liksom, vad innebär det rent politiskt? Kommer de liksom kunna göra någonting åt det? Kommer de ens kunna riva upp det som bestämts i den? Vad betyder det att de är emot den?
Ja, ni hade ju Kristdemokraterna häromdagen, och det är ju verkligen en dragkamp åt olika håll. Miljöpartiet tycker att den är lam, medan Kristdemokraterna vill ha ännu hårdare tag. Och så ser det ju ut i Europa. Så att det här har ju blivit en kompromissernas kompromiss inom EU. Det har ju diskuterats i många år, och så har man till slut kommit fram till det här. Och jag kommer ihåg när jag höll på med Europapodden, då var det ju knappt någon som trodde att den skulle kunna bli en kompromiss. Så att det här är ju kanske ännu svårare att vinna segrar inom det här området än inom klimatområdet. Och de har ju precis då röstat igenom den här nya migrationspakten som ska börja gälla om 2 år. Så att det här är ju svårt. Men även här kan det ju bli att det inte funkar och att man måste göra om, och att det då kan finnas möjlighet till vissa delsegrar i alla fall.
Hon är inte ny i de här EU-sammanhangen precis, men hur stort förtroende har hon?
Ja, men alltså bland sina väljare, och kanske om man breddar det till liksom vänsterkanten, så är hon ju superpopulär. Det här är ju en av de stora stjärnorna i Sverige vad gäller EU-politiken. Det finns väl ingen, förutom Jonas Sjöstedt möjligtvis, som är så igenkänd och som alla vet vem hon är. Men jag menar, hon skulle väl säkert kunna komma in på alla nattklubbar, gå före kön och boka bord var hon vill och sådär.
Menar du att Karin Karlsbro inte skulle det?
Ja, nej, inget ont om henne, men hon är inte lika känd i alla fall. Men jag tror att det här kändiskapet och att hon är så hyllad i sina kretsar, det gör också att hon är väldigt illa omtyckt bland de som aldrig skulle rösta på Miljöpartiet. Så att hon är både älskad och hatad, om man ska förenkla det lite.
Hur är prognosen för Miljöpartiet då inför valet? De har 3 mandat idag. Vad tror du?
Ja, det finns en risk att de tappar ett av de där mandaten. De ligger där på gränsen. Men man ska ändå säga då, Miljöpartiet, att det här är ju deras paradgren, EU-parlamentsvalet. Det är här de brukar gå bra. De brukar ligga runt över 10%, och opinionsundersökningar visar ungefär på det just nu. Så att det kommer ju gå klart mycket bättre än riksdagsvalet troligtvis. Men frågan är då om de tappar ett mandat.
Claes Aronsson, du kan väl komma vara med lite mer, känner jag.
Ja, det var lätt att ha att göra med dig. Trevlig.
Och trevlig.
Ja, trots att jag flåsar lite.
Nej, men ja. Du har så djup, bra stämma, pedagogisk, trevlig, lite fjäskig mot oss. Det är allt vi vill ha.
Men får man inte nog av dig, Claes Aronsson, så finns ju den här Europapodden.
Gräns. Ja, Europapodden får ni jättegärna lyssna på. Ja. Men Gräns, det är där jag är nu.
Men du, Claes, om du låter mig avsluta mina meningar, så finns ju den här Europapodden som du inte är med i längre, tidigare programledare. Men då kan man ju då lyssna på, om man då vill höra mer av dig, på Gräns som finns på Sveriges Radio Play. Vad handlar senaste avsnittet om?
Det handlar om ryska attacker mot civila flyget över Östersjön.
Oj, så intressant!
Supersexigt! Ja.
Du, tack så mycket för idag!
P3, Sveriges Radio.